Står Amanda Linds dreadlocks i vägen för en arbetstidsförkortning i Sverige?
Och varför har den frågan ens kommit upp igen?
Är det the SD killer app som vissa tror?
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Henrik Thorehammar och Torbjörn Nilsson.
I söndags valdes Amanda Lind till nytt språkrör i Miljöpartiet. Ett parti som är det mest ogillade av alla partier i Sveriges riksdag.
Precis, jag var tvungen att kliva bort från mikrofonen och leta upp min telefon eftersom de här graferna har jag i skärmdumpsform från, via sms från Henrik Oskarsson, valforskaren i Göteborg, som har suttit på tåget och fotat av sin kommande bok och skickat till mig.
Exklusivt. De här nya siffrorna.
Nya som siffrorna, precis. För att jag tror att det var många som kanske reagerade på det här, det mest ogillade partiet. Att man bara så här, de är väldigt ogillade, men är de verkligen det mest ogillade partiet? Men dada!
Alltså det här är ju siffror från valundersökningen då i samband med valet 2022. Och då blev Miljöpartiet för första gången det mest ogillade partiet. De ställer ju massa frågor av typen, vilket är ditt sämsta parti? Vilket parti skulle du aldrig
vad
rösta
negativa,
på?
Vad sura det här. De hjälper inte till med demokrati och peppighet, känner jag.
Och sen finns det då en fråga där man får ranka partierna på gilla-ogilla-skalan. Och där har nu Miljöpartiet sjunkit och är mer ogillade än SD. Men även på den här antipatiskalan som ju, de inte mätte under flera år, vilket är så tråkigt för att det är ett uppehåll mellan 91 och 2018 på den. Men 2018 hade MP, var det 12% som sa att MP var deras sämsta parti. 2022 var det 30%. SD gick under samma tid från 51 till 43. Så många arga SD-väljare har mejlat mig sen jag skrev om detta förra veckan för att och sagt så här, hur kan du säga att hur kan du jämföra med SD? Det är Sveriges tredje eller näst största parti, har de skrivit. Men det här handlar alltså inte om liksom, alltså själva vem man röstar på. Utan
det är inte
vem man
storleken
inte tycker
som
om.
Spelar roll här, utan
Nej.
Det är kvaliteten.
Och SD har ju alltid trots ett högt valresultat varit väldigt illa omtyckt av många andra. Men det var intressant tycker jag att SD-väljarna är ju ibland känsliga och nu tycks det även vara känsligt att säga att partiet är ogillat.
Men jag tänker att det har lite att göra med, jag vill säga att de inte läser siffror. Det är inte så jag menar, men de är ju väldigt anti det här beställa massa undersökningar, förstå vad vi ska vara som parti. Det gör de ju en poäng av att så här,
Sverigedemokrater?
Ja.
Och det är ju vad de säger.
Ja. Och innan var det ju för att typ ingen ville jobba med dem. Och nu har de bara lite så här, men vet du vad? Magkänsla ink, det är Jimmy Style.
Tja. Yeah.
Du bara, tror inte på det riktigt.
Det är jag inte helt övertygad om, nej.
Nej, men det finns väl någonting i att SD har ju hållit fast vid en hel del saker även när de inte har varit så populära. Alltså, de tror ju ändå på mycket av sin politik.
Verkligen. Och då är ju frågan, är det vad det nu superimpopulära Miljöpartiet ska ägna sig åt under Amanda Linds ledarskap? Eller hon ska ju dela det då också med Daniel Heldén.
Ja, för jag tänker, när man tittar på Amanda Lind, mm-hmm. då är det jättesvårt att komma förbi det vi inte ska prata om på en kvinna. Hennes stora, stora dreads. De här dreadslockarna som ofta sitter uppe i en väldigt skickar signaler. Det här är en kulturkvinna, det här är en vänsterkvinna, en alternativ kvinna. Så kan du lägga till kanske någon sorts örhänge som också signalerar mer grejer. Vi har ju sett henne som kulturminister.
Du fastnade i att de satt uppe. Du gör skillnad på om hon har uppsatt dreadsen eller om hon skulle ha dem fritt hängande med rastafari, eller hur?
Jag tänker nog att om man någon skulle säga så här, dreads, så säger man så här, åh nej, promo! Kommer du ihåg hon tjejen som blev allergisk på grund av att han hade så mycket mjäll så att de fick sluta dejta? Det är väl den första direkta känslan man tänker på dreads, att det här kanske inte är bara bra, men det är en stark signal. Och sen finns det en så här kulturella approprieringsdiskussion som vi absolut inte ska ha. Men hur som helst, man tittar på henne och min poäng är bara så här, det är ju väldigt lätt att känna så här, här kommer det bli superradikalt, och sen så lyssnar man på en lokalpolitiker ifrån någon del av norra Sverige som inte säger så himla mycket men gör det ganska mjukt och härligt. Och det tänker jag, är det en kombo som funkar eller en kombo som gör två personer besvikna? Den som vill ha det radikala eller den som vill ha något mer,
liksom. Mainstream.
Alltså, ja. Man får ju inte prata om folks utseende, men man kan säga så här att när jag har ringt till miljöpartister och pratat om den här språkrättsfrågan, när det fortfarande fanns flera kandidater, då var ju detta en sak som människor pratade om. Alltså det har ju funnits en del i konflikterna kring Märta Stenevi har ju varit att det finns de då i partiet eller på partikansliet som har tyckt att hon pratar för mycket för de redan frälsta, att hon gör mest inlägg i sociala medier om kulturkriget och får väldigt mycket bekräftelse tillbaka, men att det inte talar till breda väljargrupper eller vinner över några nya.
Ut, så att säga.
Det finns en sån, det har funnits en sån kritik, och att man har tyckt att måste du ägna dig åt det, kan du inte istället prata om sjukvård eller sånt som liksom, istället för minoritetsgruppers rättigheter. Typ en sån diskussion. Och de personerna som har tyckt så har också visat en viss oro över Amanda Linds framtoning och varit så här, är det här rätt person för att locka fler väljare för att göra oss till ett mer omtyckt parti? Eller kommer hon istället liksom spä på nidbilden av det flummiga Miljöpartiet? Hon har ju bott i Järna, hennes man spelar något konstigt blåsinstrument. Ja.
Och det är ju fruktansvärt att det skulle vara så att folk inte kan se igenom det yttre och höra argumenten.
Nä. Det är men så jag, människor är bara.
Men jag,
ja, men så är det
men,
ju.
Men jag intervjuade Amanda Lind. Jag intervjuade Amanda Lind förra veckan till en artikel jag skrev, och då kände jag att jag var tvungen att ställa den här frågan. Men hur ställer man den frågan? Alltså, jag satt hela intervjun.
Jag förstår.
Nej, men man kan inte ställa frågan så här, du med dina dreads alltså.
Jag förstår obehaget, men finns det någon fråga Amanda Lind har tränat mer på att svara på än den
en
frågan?
Dreadsen. Jag ställde den i alla fall till slut så här. Du har ju beskrivit som en klassisk miljöpartist ideologiskt och har bott i Järna och är lite alternativ. Är du rätt person att locka de breda massorna? Och det svarade hon ja på.
Men är inte det här ett klassiskt exempel där man kan gå fel också? Alltså jag menar Peter Eriksson, bilden av Peter Eriksson när han kuppade in sig till språkrör i partiet. Det var ju den här flumgubben som hade bott i Sjaunja, alltså Lappmarksträsk upp mot ingenstans nationalreservat, utan el, utan rinnande vatten i 10 år. Och
ägnat väldigt mycket tid åt att göra en bok om djurspår.
Ja, precis. Och i själva verket så under det här rufsiga håret och den inte alltid vårdade klädseln så dolde sig ju en maktspelare, en superbyråkratiskt egentligen lagd mainstream-politiker på många
det
sätt.
Det är ju också anti-woke och vara vit och ha dreadlocks. Så är det ju på något sätt efter hela approprieringsdebatten.
Så egentligen är hon SD-aktig. Kompatibel, eller vadå?
Henrik vill säga något.
Ja, nej, men när du säger det på det sättet att, återigen, hon är ju en för detta minister och hon verkar ju väldigt mån om att Miljöpartiet ska sitta i en regering igen. Och, för det var ju det, de som inte älskade Märta Stenevi, så var det väl lite det här att hon är väldigt sugen på att så här, ta Miljöpartiet ur regering. Liksom att vara i opposition, vara tydlig, vara kriga. Medan det finns någonting mer bara realistiskt pragmatiskt över Amanda Lind på det sättet. Jag tyckte det var intressant att så här, att jag gjorde tolkningen, hon var med i Agenda och fick massa så här breda frågor och kände kanske så här att hon inte svarade så mycket på de här frågorna, men liksom hon var så här bara, vet du vad, just nytt ett dygn och liksom jag ska försöka, vi kan tänka på det här och var lite så här svävande.
Och så du skulle kunna sitta i en regering då som är för kärnkraft?
Alltså, vi har ju olika ingångar som partier. Det är ju självklart i en förhandling.
Men du känner inte att ni behöver en sån överenskommelse då innan ni då skulle behöva ingå en eventuell regering?
Ja, det är lite tidigt nu kan jag tycka. Jag har varit språkrör i bara inte ens ett dygn.
Dagens Nyheters Johan Kronemann blev rasande. Det var...
När du sa ordet svävande så gjorde du rörelse som jag vill berätta för lyssnarna, att det såg ut som en biodynamisk dans.
Det var en känsla man kunde få, absolut. nej men Johan Kronemann, och att han blir så arg för han var så här, vet du vad? Vad är det där? Det är svammel, hon svarar inte på frågor. Vet du vad? Palme och Sven Walter, det är karisma. Det är folk som suger tag i igen. Amanda Lind, jag är inte imponerad. Och på det sättet, om du inte vinner Kronemann, om du gör folk arga med dina vita rastafaris, då kanske du är precis rätt person att nå någonting nytt miljöpartistiskt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En intressant sak också tycker jag rent sakpolitiskt är ju att partiet nu börjar lyfta de här arbetstidsförkortning, medborgarlön eller basinkomstfrågan har ju Daniel Heldén velat utreda. Alltså de som Torbjörns hjälte Peter Eriksson suddade bort ur partiet i hans strävan att kunna få sitta i regering, samarbeta med Socialdemokraterna, bli ett parti som inte såg som barfota galningar utan som ett seriöst och statsmannamässigt parti, eller statskvinnomässigt kanske, för det var Maria Wetterstrand som fick ta den delen. Men och att de frågorna nu är på väg tillbaka. Men jag läste om det här berömda Peter Eriksson brevet till partiet från 2005.
Minns det här vill jag tycka om någonting om, när du berättar mer om det, för det ligger så nära dig och det förstår jag. Du är ju en scholar utav MP, så det är för dig liksom en text som man har nära till. Men vad är detta ikoniska brev?
Jo, men efter kongressen 2005, då hade ju Peter Eriksson då varit språkrör i 3 år. Hans stora projekt var ju att få sitta i regering med Socialdemokraterna, att övertyga Göran Persson om att hans parti faktiskt var moget för det. Och
don't make me look like a fool in front of Göran. You made me look like
Och detta är ju, man kan ju komma ihåg att detta är en tid då Moderaterna slutar med pärlhalsband. Alltså det är mycket fixering kring image och utseende.
Och det har vi släppt nu. Nu pratar vi inte längre om det. Det är så skönt.
Och Peter Eriksson skriver då efter kongressen i liksom djup frustration ett brev på det interna forumet som väl hette Gittan, om jag minns rätt.
Ja, det hette Gittan.
Där han liksom skäller ut partiet och skriver att det antagligen inte gynnar Miljöpartiet att den här kongressen tv-sändes, eftersom folk då liksom kunde se hur de såg ut och höra vad de sa. Och så listar han ett antal frågor som han tycker är liksom flummiga, som kommer göra att ingen kommer vilja rösta på det här partiet. Och det är så kul idag när man läser vilka frågor han listar. Det är förbjuda djur på cirkus. Det är väl idag infört.
Låter som ett SD-förslag idag, men
Jag tror inte det finns djur på cirkus längre. Det var väl länge sedan det förbjöds.
Alltså åsiktskorridoren har absolut förflyttats där.
Att varje människa ska kunna välja kön och namn, det tyckte han var alldeles, alldeles för flummigt. Sen var det ju också
delar av moderata riksdagsgruppen skulle hålla med.
Medborgarlön och sen så det här räntefria samhället. Det var ju det där förbud mot ränta som de tog typ tidigt morgonen när de var bakis. Osäker på om det var den kongressen. Skitsamma. Ja.
En symbol för, det kanske inte är helt förankrade i realitet, realismusens kärna, partiet.
Men idag drivs ju de där frågorna igen, eller de är ju på väg tillbaka, just arbetstidsfrågorna. Och det är ju också en lite annan tid. Kanske fäster på ett annat sätt idag.
Men det är spännande det där med arbetstidsförkortning. För det är ju egentligen ett supergammalt krav i svensk politik. Alltså jag menar, det parti som jättelänge har varit det största i Sverige bildades ju
Socialdemokraterna.
Ja, jag menar Socialdemokraterna, inte Miljöpartiet och inte heller Sverigedemokraterna. De är ju inte störst. Utan det är ju Socialdemokraterna trots allt. Jag menar, Socialdemokraterna bildades ju utifrån egentligen bara ett enda krav, nämligen 8 timmars arbetsdag. Och rösträtt också då, ville de väl också ha. Men framförallt 8 timmars arbetsdag. Alltså en arbetstidsförkortning mot det som var. Och den första internationellt samordnade massdemonstrationen på 1 maj, som det ju är den här veckan, år 1890 hade också bara det som sitt krav. Det var det som alla i hela världen i arbetarrörelsen kunde enas om. 8 timmars arbetsdag.
Det har de ju haft sedan 70-talet. Varför finns de nu?
Jo, alltså det spännande är ju att det är ju inte som att det där har försvunnit. Arbetstidsförkortningen gled ju istället till att bli mer semester under rekordåren och perioder. Men först på 70-talet så slog ju, som Maggie var inne på, den 40-timmars veckan igenom. Eftersom man då fick vara ledig på lördagen också. Men under tiden har det ju faktiskt gjorts 4 statliga utredningar om detta. En 1976, en 1989, en 1996 och en 2002. På 70-talet så var man fortfarande positiv till att alltså sänka mer under 40. Det var bara mer av samma linje. Linjen sträcktes ut liksom. Och en statlig långtidsutredning då på 70-talet slog fast att en 30 timmars vecka skulle kunna vara genomförd till 2010. Famous last words.
Mm, det var arbetslinjens dagar.
Precis.
Vad mycket som skulle hända 2010.
Jo, men det är något spännande för att 1989 års utredning, då är det liksom Ingvar Carlsson och Mona Sahlin och sådana där figurer. Där dör frågan på något sätt. Men sen, för socialdemokratin, men sen kommer den ju upp igen i slutet av 00-talet. På ett konstigt sätt liksom parallellt med arbetslinjen.
Vadå, hur kom den upp då?
För jag kastar ut min tanke. Jag tänker att 35 timmars veckan för mig, det är Lionel Jospin, den sista stora franska socialistpremiärministern som liksom tar upp och visar att förändringar är gångbara.
Ja, men där är också ett spår då. Alltså, för jag menar, nu pratar jag om Sverige.
Ja.
Internationellt så har ju arbetstiden sänkts både här och där i olika yrken i europeiska länder sedan 80-talet och framåt. Så där är det inte en så konstig diskussion. Det är ju mer att Sverige inte har följt med i det. Det skulle man, om man är för en arbetstidsförkortning så kan man använda det som argument.
Men varför har Socialdemokraterna inte velat hålla på med den här frågan? Alltså man har ju gjort familjeveckan som ju från början var, alltså det var ju ett val efter 2018.
Ja.
Och innan dess var ju tanken att det skulle vara en extra semestervecka. Men så blev det den där familjeveckan-förslaget som ju inte flög särskilt väl och sen aldrig heller genomfördes. Är det att det har stått mot liksom bilden av det ansvarstagande ekonomiska partiet?
Ja, nu jag tänker att det är två. För där efter finanskrisen 2008, då rådde ju fortfarande Nya Moderaterna arbetslinje i Sverige. Så då var det är svårt att gå i fullständig clinch med det. Det måste man liksom anpassa sig till. Tillväxt, produktivitet.
Alltså så de där Göran Perssons sjukskrivningar var någon slags arbetstidsförkortning. Är det så man
så
ska se det?
Också kunna säga. Men det som hände där var ju att Miljöpartiet och Vänsterpartiet och alltså den fria vänstern, opinionsbilder och så vidare, pumpade upp den där frågan fram mot valet 2010. Och valet 2010 gick ju uruselt. Så där gick liksom luften ur den ballongen.
Yeah. Mm. En alternativ förklaring till att det kanske inte har varit så stort i Sverige, kan det vara den svenska föräldraförsäkringen där man ju har använt den många gånger för att korta sin arbetstid, alltså jobba deltid eller ta längre semester om
Absolut.
Man är förälder.
Och sen finns ju en skillnad också som är relevant, den svenska offentliga välfärdens storlek, alltså för den gör ju att vänsterpartier som omfamnar den generella välfärdsstaten riskerar genast att få ett dilemma. Om man sänker arbetstiden så minskar kanske tillväxten. Det är ju vad Svenskt Näringsliv nu driver och hävdar. De har gjort beräkningar på hur mycket olika förslag skulle sänka tillväxten. Och då får man genast bekymmer med hur finansierar den stora välfärdsstaten.
Mm. Och jag tänker också i hela vårdförbundsstrejken som pågår nu spelar ju också det här in.
Ja!
Eller jag pratade med en sosse nyligen som och frågade om den just och tyckte att det var ganska intressant just att det var en socialdemokrat som beskrev det på sättet så här. Vårdförbundet har ganska länge drivit just arbetstidsförkortning som ett av sina viktigaste krav.
Mm.
Har till viss del fått igenom då vissa arbetstidsförkortningar i olika typer av avtal. De har så många konstiga, alltså det är så många nivåer av deras avtal, de är lite svåra att följa. Och sen har det då lett till att man har haft svårt att bemanna. Det är ju brist på sjuksköterskor till exempel, så har det krävt att människor jobbar övertid eller att man gör ännu mer på den tid man jobbar, och så leder det i sin tur till dåliga arbetsmiljökrav på ännu mer sänkt
arbetstid. Alltså så man sänker arbetstiden men ska göra samma arbetsuppgifter på samma tid, det blir, och då liksom, blir man utbränd.
Det blir någon slags ond cirkel av detta. Så beskrev den här personen det, och det tyckte jag var... ja, men det förvånade mig lite att det inte var Svenskt Näringsliv som sa det. Men man märker ju också i det att det finns en... alltså det finns nog en splittring inom Socialdemokraterna här. Bland alla de där som är SKR-sossar som ska bemanna de här jobben.
Arbetsgivarna.
Och så vårdförbundspersonerna.
Ja, verkligen.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Man kan tänka att det kan komma en del reaktioner när Annika Strandhäll, som ju var med och lanserade i ett förslag om arbetstidsförkortning i sossarnas, de här programutvecklingsgrupperna, det här som skulle göra samhällsanalys. De har inte kommit med konkreta förslag, men hon var med i Ekots lördagsintervju. Och då, det enda man riktigt så här tydligt fick från henne var att det kommer inte bli en till semestervecka, det spåret verkar vara bortvalt, sa hon då. Så att de tittar på någonting. Det verkar som att så här, sossarna skulle kunna liksom titta på den här frågan. Och sen var ju hon också så här, då fick hon frågan, men det kommer ju kosta jättemycket. Och då var hennes svar så här, SKRs beräkningar, det är fantasier. Och det kanske inte alltid bara landade så bra med sån hård kritik.
Men det finns ju också ett argument att man skulle då bli mer produktiv om man jobbar mindre, så att man skulle orka mer. Men också att man ser ju väldigt höga sjukskrivningstal, särskilt bland kvinnor i offentlig sektor. Och att det också skulle påverkas av det här, och det skulle förstås då spara in pengar. Jag har ett alternativt förslag där, om någon vill ha ett annat policyförslag. Jag har ju själv varit utbränd och suttit på väldigt mycket så här utbrändhetskurs, och då inser man att kurvorna också går upp väldigt skarpt precis när smartphonen kom.
Ja.
Och om Jan Björklund heter han inte, vad heter Liberalernas partiledare?
Han heter Johan Persson för tiden.
Just det, om Johan Persson skulle utveckla det här förslaget om skärmförbud, till skärmförbud för hela befolkningen, när man sitter på bussen eller, jag vet inte, skärmtid för, alltså så att man får vila sin hjärna lite oftare. Eller, det kanske också skulle, och jag tänker att det skulle inte sänka produktiviteten.
Nej, det finns ju ett parti som är så här, tänker så här, nej men vi måste faktiskt hjälpa våra medborgare här och ha ganska hårda regler för när olika appar ska kunna funka, och TikTok får man liksom, barn får inte använda det på helgerna eller bara på helgerna och sånt där. Just det, kinesiska kommunistpartiet. Det finns många spännande sätt att ta sig an den här frågan. Får jag säga, nu var jag tråkig i tonen här, men vad som är så himla härligt med arbetstidsförkortning, bara så här, det är ju en sån policyfråga, men som fortfarande är liksom på något sätt återfödd i sin linda, så det får vara väldigt breda frågor. Hur ska vi lösa det här? Ja, jag vet inte. Jag bara tänker lite högt.
Du tycker att Annika Strandhäll är bred i sin pensel?
Nej, men, och det ska vi kanske få säga faktiskt, att även Amanda Lind, när hon fick frågor om arbetstidsförkortning i Agenda, var också väldigt bred i sin pensel och pratade om så här, ja, men man kan ju tänka så här, kompensation för vårdanställda som vi införde efter pandemin, pratade hon om regerings liksom, erfarenheten där. Och det är väl någonting så här att det blir liksom ganska fluffigt nu för att det finns inga konkreta förslag, men ska det inte kunna finnas plats lite i offentligheten för oss att få vara lite fluffiga och runda här?
Men det jag inte fullt förstår i den här pånyttfödelsen för den här frågan, den har ju då verkligen kommit och gått över decennierna. Jag förstår inte riktigt varifrån kraften kommer just nu. Alltså om det är från den här...
Han ville inte ha ett svar på den frågan.
Jag har två alternativ.
Jag trodde verkligen att det var en fråga.
Jag ska ge två alternativ. Du kan få fyra alternativ också. Men jag har två. Så här. Kommer det från den här arbetsgruppen i Socialdemokraterna, Annika Strandhäll och Miljöpartiets radikaler och Vänsterpartiet som är konstant i någon mening? Eller kommer det egentligen från höger? Alltså att högern vill ha den här konflikten med en partiledare, Magdalena Andersson, som ska vara statskvinna och har ett väldigt brokigt regeringsunderlag. Är det egentligen högern? För man tycker att det är många borgerliga debattörer som snabbt hoppar på den här bollen och slår. Dels förstås för att de kanske har ett annat intresse. Arbetsgivarna vill att arbetarna ska jobba mycket och så vidare. Men kanske också för att det gynnar dem politiskt.
Jag skulle vilja lansera då ytterligare två teorier till vad det här kommer från. Det ena är ungdomarna som ju ser andra värden i livet än arbete. Till mångas förvarning. Softgirl-trenden. För de kanske man skulle kunna locka med typ sambeskattning. Såhär, kvinnor får stanna hemma, män går till jobbet, gör det lättare för det. Alltså, men det tror jag.
Hur har de råd att köpa sina EPA-traktorer då?
En faktor. Det andra är väl pandemin och hybridarbetet som har kommit efter pandemin. Alltså att väldigt stora grupper av tjänstemän kan jobba hemifrån en ganska stor andel av sin arbetstid för ett helt annat liv. Och sen så finns det andra grupper, bland dem också akademiker, som inte kan det. Det blir en orättvisa. Och samhällsorättvisor brukar ju vara sprängkraft för politik.
Ja, absolut. Då har vi ju fyra förklaringar.
Mm.
Och sen de som har babblat upp det här, kanske från vänster och i Socialdemokraterna, som tror att det här är the big SD killer app. Det här är det förslaget som liksom SD med de arbetslösa, de sjukskrivna, de svaga, missnöjda i samhället, och här kommer sossarna med den liksom perfekta gåvan. Du behöver inte jobba så mycket. Vi softar, vi delar på jobben, någonting sånt.
Och det handlar inte om kulturkriget. Det är svårt att göra den till en invandringsfråga.
Så då skulle det finnas som en offensiv fråga för att vinna tillbaka eller vinna dagens SD-väljare till vänstern.
SD har ju hittills...
Att gå på materialism 100%.
SD har ju hittills sagt nej till arbetstidsförkortning. Jag vet att vår kollega Erik Nilsson gjorde någon intervju med deras... Vad heter han? Ordföranden i arbetsmarknadsutskottet. Men det kan ju...
SD säger väl
nej. De har ju svängt för.
SD, ja, fast SD säger väl nej till alla frågor där det kan bli konflikt om materiella saker. Det är väl det, basen i deras DNA.
Inte pensionerna, alltså där har de ju
drivit för sig
en mer socialdemokratisk linje.
Delar av kassan.
Ja,
jo. Men det är ju ändå en uttunnande sak.
Så vi...
Let's see efter den här regeringen.
Känner att du behöver motivera dig där starkare.
Okej, okay. Då har jag en fråga. Kommer då arbetstidsförkortning, detta fenomen med minst fyra drivkrafter i samtiden, att bli den stora saken när Socialdemokraterna i veckan, alltså imorgon, håller och högtidshåller första maj, arbetarrörelsens dag?
Nej.
Vill du bara höra nej? Alltså det är ju, pågår ju ändå en strejk.
Ja,
den måste de väl nämna.
Ja, några av dem i alla
det
fall.
Det är väl ändå en
vårdförbundets strejk.
De behöver göra. Men
förlåt, men det är väl jättekänsligt för dem att kasta sig in i den frågan.
Ja, Strandhäll tog ju 100% ställning för. Det blev ju folk upprörda. Men det är väl...
Och liksom, precis, för att de vill ju prata om att så här, Kristerssons brutna löfte, det är han som inte ger pengar.
Sjukvårdssveket.
Precis, och de vill väl inte hamna just i det här att typ, men vem är det som är KSO? Vem är det som styr den här regionen? Åh, är det en socialdemokrat? Varför ger inte ni mer pengar?
Eller överhuvudtaget blanda bort korten med att säga, men vi kanske skulle arbeta mindre. För då blir det ju inte heller en sjukvårdskris på det sättet. Det är ju ett annat svar än att det ska komma mer pengar från staten.
Jag tänker att fördelen för Socialdemokraterna med den här frågan, om de nu den känns ju inte som en Magdalena Andersson-fråga, om
nej,
man
det
säger så.
Det jag far efter, ja.
Men om de nu skulle driva Strandhäll-linjen hela vägen, det är ju att de ändå skulle framstå som ett parti som faktiskt vågar göra någonting och ha lite visioner för ett förändrat samhälle. Och i de här arbetsgrupperna, de som har den unga gruppen beskriver ju där att den unga generationen har ju aldrig levt i ett samhälle där Socialdemokraterna gör en förändring som gör deras liv bättre.
Nej.
Och det förbjuder skulle väl TikTok. Det här kanske uppfattas som. Det är spännande, för jag läste också Rasmus Törnblom, gamla MUF-ordföranden, han är nu med kommunalråd i Lund, samarbetar med Socialdemokraterna. Han gjorde en intervju i Sydsvenskan förra veckan där han pratade om att Moderaterna måste göra upp med sin rädsla för sossarna. De flesta under 40 idag har liksom aldrig levt i sosse-Sverige. De har levt i alliansens Sverige. Och att det inte är så farligt att samarbeta med sossar. Alltså det säger, båda de bilderna av dagens unga säger ju någonting om...
Man kan säga att Rasmus Törnblom-perspektivet, det återspeglas inte så starkt på Svenska Dagbladets ledarsida. Det är ju ändå, det är
inte heller i Moderaternas partiledning.
Nej, precis. Det är två samlingsställen för människor uppväxte i DDR i Sverige.
Ja.
Och helt präglade av det.
Nej, men Gunnar Strömmers liksom stora passion i livet är ju att motverka enpartistaten. Den sossestaten. Inte moderatstaten.
Ja, men stoppa sosseriet, att förstöra sosseriet, det vill de claima fortfarande.
Han har fortfarande inte fattat att det är SD-partistaten som är hans grej att motverka.
Men första maj... skulle det inte kännas mer så här, Magdalena Andersson, man tänker så här, okej, nu har det kommit fram arbetstidsförkortningen och pratar emot marknadsifieringen eller vad man använder för glosa i det här linjetalet, och nu har det varit en offensiv vårbudget med liksom mer skatter och sånt där, men att hon gör en sån där pivot och bara så här, typ men vi ska faktiskt jobba mer, vi behöver arbeta mer för det blir mer välfärd, att hon på något sätt ska sno någon sån här moderat arbetslinje twist. Ja. Kommer ni ihåg där när det var budgeten för förra gången, eller liksom 2022 budgeten, och sossarna bara så här, vi sänker skatten mest typ. Och de bara, wow, det såg ni inte komma. Wow, skattesänkarpartiet.
Nej, men om man lyssnar på hennes linjetal och inledningen där, som på sitt sätt i och för sig då kan sägas, ja, hon har en inledning om att produktivitet är viktigt och välstånd är viktigt och företag är viktigt och tillväxt är viktigt för att kunna klaga på vissa, att vissa saker inte ska vara på marknaden. Och i alla fall inte en oreglerad marknad. Men den inledningen är ju brinnande och på riktigt och intensiv och ligger ganska långt ifrån en arbetstidsförkortning. Så jag tänker att det kommer vara så att hon kommer mer luta åt ditt håll. Vi ska nog ha fler arbetade timmar, eller i alla fall högre produktivitet, eller i alla fall bättre. Och sen så kommer det vara en massa andra som kör på Strandhäll-linjen och vårdförbundslinjen. Och som vanligt så kommer det här liksom vara den här dagen när arbetarrörelsen talar med sig själv, men talar förbi sig själv. Alla talar förbi varandra. Det är väl vad första maj egentligen går ut på.
Elisabeth Svantessons bebis, Hans Lindblad.
Jättekonstig bild jag fick i huvudet.
Som var statssekreterare hos Anders Borg.
Just det. Han och sen har, på Riksgälden.
Just det.
Ja.
Orden kom i fel ordning. Han leder ju produktivitetskommissionen, Hans Lindblad.
Mm.
Precis, det är,
och det är Svantessons bebis.
Ett namn som man kan älska.
Ja. De presenterade ett delbetänkande igår, måndag. Och då kom ju givetvis den handlade inte då om arbetade timmar och arbetstidsförkortning, men det var ändå det frågorna på pressträffen handlade om efter Svantessons. Och Hans Lindblad var ju i vår kollega Birgitta Forsbergs intervju ändå, han fick frågan i Birgitta Forsbergs intervju, skulle det gå att förkorta arbetstiden och öka produktiviteten samtidigt? Och då ville inte han ta ställning till det och inte lägga sig i arbetstiden. Han försökte liksom smita ut lite genom att säga att man kan välja hur man vill använda välståndet, om man då vill ha högre lön eller längre ledighet. Men han ville inte ta ställning i själva grundkonflikten. Alltså är det omöjligt att öka produktiviteten och sänka arbetstiden.
Och det här säger alltså huvudarkitekten bakom jobbskattavdraget och är Nya Moderaternas ideologiska grundkärna. Mm. Så det kanske är en rörelse, faktiskt.
Precis, men också, det han säger ju alltid bara så här, fast det viktiga är att Sverige blir rikare. Och det är ju alltid Moderaterna eller högersvaret på tankar om så här: vi måste låna mer, vi måste våga satsa oss ur. Bara, nej, men vet du vad vi får riktiga pengar från? Det är om vi får tillväxt, om vi får mer produktivitet och sånt där. Och nu kommer jag på produktivitetskommissionen, ett namn och utseende som bara en mor kan älska. Svantesson alltså.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.